Nej, men vad härligt att se alla solstrålar här. Som strilar in genom fönstret och ut genom era liv och era ansikten. Välkommen till gudstjänst som vi ska fira i Centrumkyrkan. Peter Kulland heter jag och jobbar som pastor i kyrkan här. Och idag så ska vi lyssna till Josef Disby som predikar. För ovanlighetens skull så ska jag läsa ett inledningsord ifrån första Korinthierbrevet 14 och 26. Det går åt mycket vatten nu när det är mycket pollen i luften. Friskt levande vatten. Hur ska det då vara, syskon? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Tänk att vi har någonting att ge i våra möten allihop. Att vi är här tillsammans. Bara att vi finns och syns och lyssnar och talar med varandra, så ger vi in i våra liv. Men det ska ju vara ordning och reda också, säger Paulus. Och det är ju bra. Men vi vill ju att gåvor ifrån Gud ska komma i funktion i våran församling naturligtvis. Så känner du att du har någonting att dela med dig under mötet, så säg till mig så ger vi plats för det. Herre, vi tackar dig att vi får mötas tillsammans och vara trygga i att du är här. Du har inte övergivit oss när du steg upp till himmelen, utan du har sänt din helige ande oss till hjälp, Herre. När vi som församling, vi går i våra gåvor och vi prisar dig att du har gett oss gåvor att be. Att vi får be med makt och kraft i ditt underbara namn in i situationer. Välsigna också det här mötet, Herre. Tack att vi får glädjas och leva i tron på dig, Herre. Tack att vi får dela med oss av det som du har lagt in i våra liv. Att vi får vara med och bygga upp församlingen i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus, vi prisar dig. Karin, vill du också be?
Jesus, tack att vi får samlas till gudstjänst idag. För vi får fira gudstjänst, Jesus. Och vi får tacka dig för vad du har gjort för oss, Herre. Tack att vi är dina barn och bara nåd, Herre. Jesus, tack för Golgata. Tack för en seger som du vann, Jesus. En seger som vi vill ropa ut idag, Herre. Att du är segraren, Jesus Kristus. Herre, du känner oss som har kommit till gudstjänst idag. Du vet vad vi bär med oss i våra hjärtan, Herre. Tack att du vill möta oss, Herre, på olika områden i våra liv, Jesus. Herre, du känner bönerna som har lagts fram speciellt idag. Tack, Jesus, för att du vill möta, Herre. Du vill hjälpa, Jesus. Du kan förvandla, Herre. Jesus, du är en stor Gud och du är en Gud som kan göra under idag, Herre. Och du gör under idag, Jesus. Jesus, var med Josef som ska predika ditt ord idag. Låt honom få stå, Herre, i den helige andes smörjelse, Herre. Jesus, vi ber. Välsigna oss i nattvardsstunden också, Herre. Jesus, tack att du är här och vi vill och vi får möta dig idag, Herre. Amen.
Jag har fått förtroendet att dela Guds ord återigen den här Kristi himmelfärdshelgen. Spännande. Kan slå upp våra biblar till Hebreerbrevet den här gången. Hebreerbrevet 4 och 5. Vi kommer att läsa tre verser på slutet av 4 och sen gå in i de första 10 i kapitel 5 då, som slår upp det. Och det här är en text som jag fick till mig eller valde ut. Strax innan lite tråkigare nyheter kom gällande min bror och texten, ja men det blev väldigt en text som jag behövde läsa också under de här senaste 2 veckorna, måste jag säga, och få arbeta med som väldigt stöd. För jag har kämpat lite grann med det som jag kommer att tala om idag också, för den delen då. Men Hebreerbrevet 4, vers 14 till 5, vers 10. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Varje överste präst blir utsedd bland människor och insatt för människors skull för att göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för deras synder. Han kan ha medkänsla med dem som är okunniga och vilsna, eftersom han själv är svag och därför måste bära fram synd och offer för både folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdighet, utan man blir kallad av Gud, liksom Aron levde. Så var det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sade: du är min son, jag har fött dig idag. Han säger också på ett annat ställe: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Av Gud kallad överste präst på samma sätt som Melkisedek. Så lyder Herrens ord. Ja, nostalgiken som bor i mig, han fick för sig här om månaden att göra återbesök till Astrid Lindgrens värld, hennes böcker, hennes berättelser. Och det fick bli Madicken på Junibacken den här gången, som jag nog inte sett sedan jag var en liten grabb, tror jag, vid det här laget. Det är ju en berättelse om den 8-åriga flickan Margareta Engström, som då växer upp under det tidiga 1900-talet Sverige, under första världskrigstiden ungefär. Och för mig så är det väldigt fascinerande ändå att återvända till barndomens TV-serier. För man får ju se dem nu med, liksom, med vuxna ögon. Man upptäcker dynamiker och nyanser som man aldrig fattade när man var barn. Till exempel då. Och framförallt så börjar jag verkligen uppskatta den idylliska barndomen som Astrid Lindgren ändå porträtterar i sina berättelser. Drömmen om barndomen. Och i den här tv-serien då från 1979 är den inspelad då med Madicken på Junibacken. Då var det en scen som jag måste säga ändå berörde mig extra på djupet. Som blev extra starkt för mig. För det är så att i det näst sista avsnittet, då grannpojken Abbe som Madicken är väldigt förtjust i, han ligger sjuk i lunginflammation. För han har precis hoppat ner i vattnet i ån som rinner bredvid deras hus där och räddat sin försupne far som är berusad. Höll på att drunkna där. Så Abbe hoppar i, räddade honom och blir då alltså nedkyld. Farbror Nilsson då, som hans pappa heter. Och under Abbes sjukdomstid, när han ligger sjuk i lunginflammation, då får Madicken ett brev från farbror Nilsson. Ett brev som är adresserat till stoltsjungfrun Margareta Engström på Junibacken. Så på vägen upp mot sitt rum när hon har fått det här brevet så öppnar Madicken och läser: jag är en hedning, Madicken. Det har jag alltid varit. Så jag har ingen gud att be till. Men det kanske du har. Be för Abbe då. Min virrepära här hemma ber för all del dagarna ända. Men det är liksom ingen reda med det. Och jag tror att han kanske skulle höra mera på ett oskyldigt barn som du. Du behöver förresten inte be så mycket. Bara fråga honom hur han tror Emil Nilsson i lugnet får det. Om Abbe tas ifrån honom. Hur dant hem det ska bli utan Abbe. Fråga honom det. Och det är bråttom nu, för nu är krisen snart här. Din på förhand tacksamme E.P. Nilsson. P.S. Om Abbe dör tänker jag hänga mig. Men det behöver du kanske inte tala om för Gud. Jo förresten, gör det. Och sen när Madicken har läst färdigt brevet så går hon ut till fönstret, ställer sig vid fönstret och blickar ut över grannens tomt. Och sen går hon och böjer knä vid sängen. Kommer inför Gud i bön och ber då att Gud ska göra så att Abbe inte dör. Och så att farbror Nilsson slipper hänga sig. Alltså vilken tung börda för en 8-årig flicka. Och få representera grannpojken och hennes alkoholiserade far inför Gud. Orimligt. Men man kan säga att Madicken här, hon får rollen som medlare mellan människa och Gud. I det här fallet. Hon blir en kommunikationskanal mellan två parter. Och vi känner ju igen det här med medlare i vår egen tid. Vi har ju advokater till exempel som representerar människor inför domare i domstolar. På arbetsplatser så har vi fackliga representanter som kommunicerar mellan arbetsgivare och arbetare. Vi har politiker. De representerar ju folkets vilja i olika styrelser på olika nivåer i samhället. Och på skolan så har man ju också elevråd. Där elevrådet förmedlar elevernas liksom ta för elevernas talan, talar om för lärarna och rektorerna hur man vill att det ska ha, hur de vill att det ska vara på skolan. Så det här med medlare, det här med representanter, det finns ju runt omkring oss i vårt samhälle idag. Och Madicken blir alltså en sorts representant för farbror Nilsson då inför Gud i sin bön. Och det är en sån här representant som Hebreerbrevets författare då kallar för överste präst. Det är ett av nyckelorden i den här texten, överste präst. Och Bibeln, den har ju två delar. Vi har Gamla testamentet och Nya testamentet. Och som kyrkor idag så uppehåller vi oss mest i det Nya testamentet. Den här delen av Bibeln som handlar om hur Gud kliver ner i människogestalt i Jesus. Och för att laga då den trasiga relationen som finns mellan människa och Gud. Och det är ju den delen som Hebreerbrevet är en del av då, Nya testamentet. Men ibland glömmer vi också att vi faktiskt är väldigt beroende av det Gamla testamentet också för att förstå vad det är som händer i det nya. Utan det Gamla testamentet så vet vi inte varför Gud ska komma ner i människogestalt till exempel. Utan det här problemet uppdagas ju i Gamla testamentet i de första kapitlerna. Jag var uppe i Umeå här om veckan också, hälsade på goda vänner från bibelskoletiden i Mariannelund. 10 år sedan nu, lite drygt. Hälsade på mina vänner Fredrik och Emma. Och Fredrik är en av pastorerna där i Umeå Pingst nu. Och en kväll, då skulle vi gå på bio. Och på vägen dit, då pratade vi lite om film. Och då berättade Fredrik och Emma om ett tillfälle då de skulle gå på en film som hette Avengers Endgame. Det är alltså en sån här modern superhjältefilm då. Problemet var ju bara det att Avengers Endgame, det är en uppföljare. Året innan kom det en annan film som heter Avengers Infinity War som blir liksom talar om vad som händer i den här senare filmen då. Och problemet för Fredrik och Emma det var att de inte hade sett Avengers Infinity War, den här första filmen. Så när de satt där i bion så förstod de att de inte har någon aning om vad det är som händer. Då. Och det är så det kan bli för oss om vi inte har koll på det Gamla testamentet. Vi kommer in mitt in i handlingen och vet inte riktigt vad det är för någonting. Det är liksom svårt att förstå Nya testamentet fullt ut. Utan att ha hört eller läst om de här berättelserna som finns i det gamla. Det är hur Gud är med Israels folk, kan man säga. Hur Gud verkar bland Israels folk. Och av böckerna i Nya testamentet så är det nog så att Hebreerbrevet, det är nog det som är allra djupast stöpt i Gamla testamentets värld, Gamla testamentets språk, Gamla testamentets symboler. Symboliken där. Så ta det här med överste präst då. Problemet det är ju för de här som Hebreerbrevet riktar sig till. Hebreerbrevet riktar sig till judekristna. Då, judar som har blivit frälsta och tror på Jesus som sin herre och frälsare. Och de här judekristna, det verkar som att de har lite svårt att våga komma inför Gud. Framförallt med sina böner och dra nära Gud. För Gud, han är så stor. Han är så mäktig. Han är så suverän, respektingivande, helig. Och de judekristna, de kan ju sitt gamla testamente och de vet ju att det är ju så att människan, det är bara det som är fläckfritt kan komma inför Gud. Och människan är inte fläckfri. Människan är nedsvärtad av synden, kan man säga då. Och det behövs ett offer, det behövs ett offer, ett blodsoffer för att tvätta rent människan så att hon får komma inför Gud. Och det är här då som prästerna kommer in i Israels folk då. Prästerna, de representerar folket inför Gud. Och överste prästen, det var prästernas ledare. Han fick en gång om året, fick han, en enda person, komma in i den djupaste delen av templet. Det som kallas för den allra heligaste platsen där Gud finns, kan man säga. Och han fick bara komma in dit först efter att han har genomgått en intensiv period av rening och sedan offrat ett offer för sina egna synder. Sen den dagen på året, försoningsdagen, eller Jom Kippur, då fick han komma in och offra ett offer för hela folket. Ett offer som skulle då göra folket rent så att Gud kunde fortsätta bo ibland dem, fortsätta verka ibland dem. Så det är inte undra på att de här judekristna då, som Hebreerbrevet riktar sig till, att de hade själva svårt att komma inför Gud när de vet att det var bara en person som fick göra det i det förflutna. De vågar inte komma inför Gud med sina böner för de vet hur det brukade vara. De är fullt medvetna. Fullt medvetna om sin egen smutsighet och fullt medvetna om Guds helighet. Och jag tror att det kan kännas så för oss också ibland. Många av oss som sitter här inne idag, jag tror vi är fullt medvetna om vår egen trasighet, våra egna brister, våra egna misslyckanden. Hur vi i våra sämre stunder låtit själviskheten och ondskan leda oss istället och ta över, som har lett till att vi har sårat andra och Gud för den delen. Sårat oss själva, sårat andra, sårat Gud. Vi vet ju att det här ordet som vi då kallar för synd. Alltså då. Och vi har ju, vet ju om det här, vi känner av det här, för vi har ju fått ett samvete dessutom nedlagt i oss från Gud. Så det är därför vi känner av det. Och den här känslan av skuld, den leder ju också till, ofta till en känsla av skam. Ute på det också, skam, det är någonting som också driver oss bort ifrån relationer, driver oss bort från andra människor när vi gjort någonting dumt. Och här kan vi faktiskt ta Madicken som exempel igen. För Madicken, hon vill inte bli utskälld för att hon har blött ner sina galoscher, spilt bläck på sin klänning och sjungit fula visor. Så för att slippa bli utskälld av sina föräldrar, då ljuger hon ihop om att det finns en bråkig klasskamrat som heter Rickard. Den där Rickard. Det är han som har gjort allt det här mot henne, spilt bläck på hennes klänning och sådär. Men sen en kylig höstdag, då står familjen ute i trädgården och jobbar, gör ordning trädgården för vintern. Och då kommer fröken förbi cyklandes. Och hon talar om att, nej men vadå, det finns ingen Rickard i klassen här som vi har. Så ja, påkommen med sin lögn, så springer Madicken iväg och gömmer sig. Men lyckligtvis så finns ju hembiträdet Alva med i bilden också. Hon är som en stora syster nästan för Madicken. Och hon letar reda på Madicken då. Och efter en stund så hittar hon en gråtandes Madicken sittandes under en bänk ute i den kalla vedboden. Och hon ber henne att komma in i värmen igen, för hon kan ju få lunginflammation där hon sitter. Men då svarar Madicken, ja, jag hoppas det, för då kanske jag dör. Man kan inte leva om man ska skämmas hela tiden. Och sen frågar Madicken vart hennes föräldrar är någonstans, och de är visst ute på promenad. Och sen så säger hon att ja, de vill nog aldrig se mig igen. För man kan inte tycka om någon som har ljugit. Madicken kände skam. Och skammen, det fick henne att gömma sig från andra människor. Gömma sig framförallt från dem som hon respekterade och värdade. Så som sina föräldrar. Och så blir det nog med oss också när vi blir överväldigade av skammen, av vår egen synd dessutom. Det kan vara svårt att känna sig värdig att komma inför dels andra människor, men framförallt också inför Gud. När vi förstår hur stor Gud är och hur små vi är, så kan det vara svårt att tänka sig att han skulle vilja lyssna på oss eller ens bry sig om våra böner. för den delen, våra problem. Ta katoliker här som exempel. Katoliker vänder sig till helgon ofta för att de ska föra bönerna inför Gud. Till exempel istället. De här oskyldiga människorna, de som har levt ett heligt och ett bra liv. Ja, men de är värdiga, de får förmedla mina önskningar inför Gud istället. För jag själv, jag känner mig inte värdig för att göra det istället. Så här kan vi fråga sig, är det så att farbror Nilsson faktiskt gjort Madicken till sitt helgon? Och inte bara katoliker gör det här, utan även vi protestanter. Vi kan ju vända oss ofta till pastorer eller någon annan som vi känner, som vi upplever. Men de har en bra relation med Gud. De är liksom heliga, bra människor. De får be för mig. För jag kan inte be. Jag kommer inte, Gud skulle inte lyssna på mig. Utan de här personerna får be istället. De som har en god relation med Gud. Jag vet inte. Du kanske sitter här idag och tänker att nej, men Gud, han lyssnar då inte på dina böner. Alltså, du har gjort så mycket dumt och känner att du var hemsk mot andra. Så han, nej, men han skulle inte bry sig. Han kan inte tycka om en sån som mig. För varför skulle Gud bry sig om en sån som jag när det finns så många andra människor som är så mycket bättre, så mycket snällare, så mycket trevligare än jag? En av mina allra närmsta vänner från USA, han växte upp som missionärsbarn i Kambodja. Och när han var 12 år så vaknade han en natt av att vara väldigt törstig. Och så hörde han hur någon snyftade nere i köket. Och han upptäckte att det var hans mamma där. Hon var och satt och grät. Och hennes tårar lämnade ett så starkt intryck på honom. De här tårarna. Han förstod att hon saknade Sydkorea där de kom ifrån. Hon saknade hem så mycket. Och han tänkte att nej, men en Gud som tar en människa från hennes hemland och låter henne lida så här mycket, det kan inte vara en god Gud. Så han bestämde sig från den stunden att han skulle bryta mot var och ett av de 10 Guds bud. För det var då så kristna gjorde, tänkte han, de följde bud. Så då ska jag bryta mot alla 10 av de här. Då. Och han gick bland annat med i en satanistisk sekt som en del av det här. Och under tonåren i alla fall. Och han blev bitter av det här när åren gick, märkte han. Och deprimerad. Och väldigt säker på att Gud skulle nog aldrig vilja ta tillbaka honom. Men stämmer det här då? Det här med impulsen att tänka att vi inte är värdiga att komma inför Gud på grund av vår synd. Jo, faktiskt. De här judekristna, de har inte fel i att uppleva sig för smutsiga för att komma inför Gud. Ingen människa är värdig att komma inför Gud på grund av synden. Det kommer förgås i Guds närhet. Det är därför Gud nästan aldrig, i princip aldrig visar sitt ansikte i Gamla testamentet. Dessutom då, ryggen på sin höjd. Så ingen människa är värd att komma inför Gud. Förutom en. Hebreerbrevets författare här, han påminner ju de judekristna om att det finns en människa som är helt utan synd. De har en överste präst, de har en medlare som kan föra deras talan inför Gud. Jesus. Vers 14. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Jesus har stigit upp till himlen och står inför tronen. Han är redo att representera sina efterföljare. Försvarsadvokaten har kommit till rättssalen. Och säg då att vi har blivit kallade till rättssalen och så får vi höra att men, nu kommer få en försvarsadvokat. Vilka tankar skulle uppstå hos dig då? Vad skulle du behöva veta om den här försvarsadvokaten för att du skulle kunna känna dig trygg? Ja, för min del så vet jag att jag hade frågat först och främst, kan jag verkligen lita på honom? Har han alla kvalifikationer som behövs? Har han mitt bästa i åtanke? Bryr han sig om mig? Och för Hebreerbrevets författare den här förmiddagen så är ju svaret ja, absolut, helt klart. Och han listar 4 kriterier sen i kapitel 5, vers 1-10 som han menar då att Jesus uppfyller. Kriterier som krävdes för en överste präst på Gamla testamentets tid. Först och främst, överste prästen måste vara en människa. Jesus var en människa, säger Hebreerbrevet. Johannes 1 och 14. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Jesus var människa. Nummer 2. Överste prästen måste representera folket inför Gud genom gåvor och offer. Hebreerbrevet 10, vers 12. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Överste prästen behövde offra en gång per år. Jesus offer, en enda gång behövdes det offret. När han dog, gav sitt liv för oss på korset. Nummer 3. Överste prästens egna svagheter gör att han kan ha medkänsla med de som är okunniga och de som är vilsna i folket. Vers 15, förmiddagens text. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Jesus vet hur det är att vara människa och lida och bli frestad. Och nummer 4, överste prästen måste vara kallad av Gud. Och författaren nämner 2 gånger, du är min son, jag har fött dig idag, citerar Gamla testamentet. Och sen, du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och sen kan vi gå till Lukas 9 också, när Jesus är uppe på härlighetens berg, som vi säger, kallar det. Ur molnet hördes en röst, Lukas 9:35. Ur molnet hördes en röst, han är min son, den utvalde, lyssna till honom. Jesus är också utvald av Gud, inte av människor. Hebreerbrevets författare är noga med att påpeka att Jesus Kristus fyller alla 4 kriterier för att vara en överste präst. Vara judekristnas överste präst. Men då kan man fundera, jag gör det ibland dessutom, det här att, men vadå, förstår Jesus verkligen mitt lidande? Jag menar, han är ju Gud trots allt. Förstår han verkligen hur det är att vara bristfällig och vara människa? Lider han på det viset som jag gör? Ja, vers 7. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Och troligtvis så har författaren här, han har Getsemane i åtanke i trädgården. Jesus kanske största prövning, Jesus kanske mörkaste stund innan han hänger på korset. I Lukas 22, 29-46 så ser vi Jesus, han faller ner på knä och så ber han: Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Och sen står det att Jesus, han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Jesus har lidit. Jesus har blivit frestad till att överge Gud. Men han höll fast. Han var utan synd. Och så vers 9. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Så att Jesus uppfyller alla de här kraven, det innebär inte bara att han är de judekristnas överste präst. Han är också din och min överste präst idag. En överste präst som har stigit upp genom himlarna och sitter på Guds högra sida. En position av makt och en position av intimitet med Fader. Vi har någon som för vår talan. Även om vi inte är värdiga så har vi någon som för vår talan. Inför den helige, inför den allsmäktige guden. Och inte nog med att han representerar oss inför Gud, han representerar ju också Gud inför oss. Och i Jesus så ser vi en Gud som älskar världen så mycket att han är villig att komma ner i människogestalt och bära våra bördor, bära våra sorger, även vår synd, hela vägen fram till döden på korset. Och det betyder att varken du eller jag behöver vara rädd för att Gud inte skulle bry sig om våra böner. Oavsett hur smutsiga, oavsett hur ovärdiga vi känner oss. Och när min koreanske vän här, när han skulle fylla 16, då skickade hans föräldrar iväg honom på ett kristet sommarläger. Och om man känner till koreaner så vet man, då är det inget annat än bön och bibel och lovsång. Så är det bara, ingen lek och skoj, utan det är hårt fokus på undervisning och på lovsången. Och den näst sista dagen, trots sin rädsla och trots sin stolthet, så gick en av min vän fram och pratade med en av pastorerna där. Och den här pastorn, han försäkrar honom att jo, men Gud kommer absolut, Gud älskar honom. Och Gud, han kommer förlåta dig. Han kommer ta tillbaka dig. Och de bad en frälsningsbön där och då, men han kände ingenting just vid det tillfället när de bad den bönen. Men sen på kvällen, då var det en predikant. Och predikanten, han predikade utifrån Jesaja 43. Och han läste texten då. En av de första verserna, det var en text på Jesaja 43 skrivet till Israels folk. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och de här orden, de träffade honom i hjärtat. Min vän då. Och då förstod han till sist. Han tillhörde Gud. Gud hade tagit tillbaka honom. Gud kommer lyssna på hans böner. Och ända sedan dess så har han aldrig egentligen tvekat att komma inför Gud. Och jag minns att när vi gick på college sen i USA, så klockan 10 varje kväll, då gick han till kapellet också för att be. Han litade på Kristus. Han litade på att Kristus förde hans böner inför Gud. Vers 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Frimodigt. Nyckelordet är frimodigt. Vi behöver inte komma med liksom formella, högtidliga, välskrivna, grammatiskt korrekta böner. Gud låter oss storma himlens portar med ärliga böner som kommer från djupet av våra hjärtan. Utifrån den nöden som vi upplever. Och eftersom Jesus, han är då våran överste präst, så kan vi komma med en visshet. En visshet om att vi kommer bli hörda och en visshet om att vi kommer att bli tröstade. Dessutom. Vi har ju sjungit andra versen om vilken vän vi har i Jesus. Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta. Den som vacklar ger han stöd. Det här är vår bekännelse. Så var frimodig. Kom till Gud med dina böner, oavsett hur du känner dig. För vi har en stor överste präst som har stigit upp till himlen och tjänstgör vid nådens tron på Guds högra sida. Madicken var farbror Nilssons överste präst, men Jesus, han är den sanna överste prästen. En överste präst som offrar sorgedränkta och tårfyllda böner till frälsningens Gud. För oss. Böner för oss. Låt oss be. Tack Fader för att vi får komma inför dig en söndag som den här. Tack för att du har skickat din son till den här jorden som har blivit våran överste präst. Tack för att du har löst problemet med att vi inte kan komma inför dig. Tack för att vi nu har en försvarsadvokat och en medlare som gör att vi får komma med våra böner till dig. Tack för att du är så kärleksfull, du bryr dig om oss. Jag ber för alla här som, om det är någon som känner sig ovärdig att komma inför dig. Jag ber att de ska bli påminda av Jesus och av anden att nu, vi har en överste präst som är värdig i alla fall, som för min talan. Så jag kan komma hur jag än känner mig inför Gud. Fader, var med oss alla den här veckan som står framför oss. I Jesu namn. Amen.
Tack Josef för en undervisande och tröstande och uppbygglig predikan om våran överste präst. Tack Jesus att du sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss. Vi tackar dig att du är svaret på våra böner. Du är den som lyssnar på oss. Du är den som bryr sig om oss. Du är den som vill fylla oss med din kärlek och vill uppmuntra oss att befästa våran tro i dig, i våra hjärtan. tackar dig Jesus för att du välsignar oss var och en idag, Herre. Fyller oss med en ny ton, ett nytt innehåll. Förvandla våra sinnen och våra tankar så vi kommer i samklang med dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inför ditt ansikte, Jesus. Och vi påminner oss om att vårt gamla liv dog med dig på korset. Tack att vi blev försonade med Gud. Renade i ditt blod. Förlåten för alla våra synder. Allt ont som vi har utfört i våra liv. Och tack att ditt blod renar våra samveten ifrån skuld, ifrån skam. Vi tackar dig att vårat skuldbrev blir fastspikat på korset. Tack att du har rivit sönder vårat skuldbrev. Och tack att vi gång på gång får komma inför dig för att få nåd och förlåtelse och försoning med dig och med våra medmänniskor. Tackar dig att vi får rannsaka oss den här stunden inför dig. Vi behöver inte gå genom någon människa, någon präst eller pastor eller någon annan människa för att komma i åtnjutande av din försoning, av ditt blod och din rening för förnyelse. Och tack att din nåd också lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och de begär som drar oss bort ifrån dig. Tack att vi får nåd och upprättelse i ditt underbara namn. Amen. Vi läser ifrån Matteus 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick av dem, den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Amen. Vi inbjuder också till förbön i samband med nattvarden. Så dröj kvar här vid första bänken om du behöver hjälp med förbön. Tack Jesus för den här stunden som vi får ha tillsammans med dig och med varandra. Tack att vi är förenade i samma tro på dig, förenade genom ditt blods förbund. Vi tackar dig för vad du gör i våra liv personligt just nu. Tack att du rör vid oss, Herre. Tack att du slår an en ny ton i våra liv idag, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Vi upphöjer dig och prisar dig för ditt underbara namn. Amen. Tack alla och tack Jesus för en härlig gudstjänst. Vi ska be för veckan som ligger framför oss i allt som vi ska möta och allt som vi ska behöva möta och gå igenom på olika sätt. Glädje, svårigheter och allt, hela bredden. Var min bror det här. Ska vi be för veckan? Ja. Tack Jesus att du vill välsigna oss, inte bara idag utan också i framtiden. Tack att vi får lägga den här veckan med allt vad den kommer innebära i dina händer. Vi är små människor, vi är svaga lerkärl, vi behöver din kraft, vi behöver din hjälp, vi behöver din styrka och vi behöver din inspiration inför veckan Jesus, och vi tackar dig för det. Vi ber också för Sverige, vi ber för alla som är innanför våra gränser. Vi ber att du ska välsigna vårt land och att ditt kors ska bli tydligare och tydligare och att människor ska vända sig till ditt ansikte istället för att vända dig ryggen. I Jesu namn. Amen.